Men om vi inte gjort det så ska vi välkomna till vår podcast.
Välkommen.
Välkommen.
Maskors studio.
Ja.
Veckan före midsommar.
Ja, men det är det ju.
Här firar man inte midsommar.
Nej.
Nej. Och vi har inte sommarlov än.
Nej.
Nej.
Det är skönt också.
Mm.
Ja.
Det passar
så,
oss.
Ja. Men däremot så har vi ju sett flera trevliga par ju på tv här. Eller på SVT Play. Under några dagar.
Men alltså, det har varit...
De firar midsommar där.
Ja, det gör de. Ja. Det gör de verkligen.
Mm.
På väldigt traditionellt och härligt.
Exakt.
Ja. Vad är din relation till midsommar?
På midsommar?
Ja.
Nej, men den är ju traditionell. Jag har alltid firat i Småland. Med midsommarstång och liksom sillbord. Och gå upp tidigt på morgonen och liksom göra ordning kransar och min far har spelat, gitarr och samma låta varje år. Så det är liksom, jag är otroligt traditionsbunden. Svenska folkhemmet kan man säga. Jag personifierar det svenska folkhemmet.
Mm.
Inte det nya folkhemmet, men det gamla i alla fall.
Alltså, kommer du ihåg, var det för förra året eller var det för 2 år sedan när vi firade i Skåne hemma hos min pappa? Och så skulle han göra en midsommarstång.
Jävlar vad han jobbar med den alltså.
Jag tror vi kom dit vid 10. Och så sen skulle vi käka lunch. Och sen så jobbade han. Han jobbade ju med. Han hade börjat 8 med midsommarstången.
Just det.
Och de var inte klar vid lunchen. Så vi fick säga åt honom att ta en paus.
Ja.
Och sen så fick han fortsätta.
Mm.
Och sen ville ingen av barnen dansa.
Jag kommer ihåg det. Det var viktigt. Det var en metafor för något annat, tror jag.
Ja.
Jag vet inte vad, men
det var första sommar efter.
Det var det, va? Efter the S-word.
The S-word.
Men ja. Det kanske var det.
Ja.
Men det var sista.
Senaste? Nej, sen var det förra året. Då firade vi ju där också. Då var det ju också midsommarsdag. Det kom inte riktigt då. Jag tror det var lite samma sak.
Var det inte då trädet föll över oss?
Jo.
Ja.
Vi satt och tog efterrätten med jordgubbar.
Mm.
Och sen hörde jag så här ljud.
Mm.
Bara, det är något trädet.
Mm.
Och vi satt ju där hela familjen och han.
Mm.
Och sen flyttade vi alla grejerna till ett annat bord längre bort.
Mm.
Och när vi har flyttat, då rasar världens största gren rakt ner över oss där vi satt innan.
Det var ett sign, tror jag.
Mm.
Get the fuck out of there. Go to Colombia. Have a nice life. Liksom. Så man
fick
det är min tolkning. Jag tror inte Rolf hade samma tolkning. Men
han tänkte så här.
Ved.
Vi är så synkade.
Ja, men vi är ju det. Vi är väldigt synkade. Men någonstans också, vi vet ju också det att vedsupplyen där har ju kapats också. Så nu gäller det att hitta ved.
Kranen
från Göteborg har ju kapats.
Mm, exakt, det är interna grejer här. Ja. Vi lämnar det lite.
Det gör vi verkligen. Det verkligen. Mm. Men jag har kontakt i Småland. Jag bara reach out, jag har kontakt i Småland.
Rolf, om du lyssnar.
Om du lyssnar Rolf, så har jag kontakt i Småland på väldigt fin ved.
Mm.
Så är det. Men hjälp till lite här nu och gör en ingång här som du är nöjd med. För jag känner att jag kommer säga någonting. Du kommer inte vara nöjd med den ingången till det här. Så säg nu vad det är vi ska prata om.
Nej, men det, ska vi köra en ingång? Ska vi köra en ingång med hjärna liksom? Men om vi liksom är inne på så här dina somrar.
Mm.
Så du säger alltid där. Jag är uppvuxen i Hjärna på somrarna.
Mm.
Det vill säga Hjärna där antroposoferna bor.
Exakt.
Du säger att du känner alla Hjärna, du känner alla antroposofer. Och allt där. Och för att koppla det till liksom lite det vi ska prata om idag. Gift första gången.
Så gärna ingångsvinkel.
Ja, jag tänker det. Du har ju stenkoll liksom.
Jag har ju det. Nej, men jag är ju, man kanske inte använder ordet uppvuxen. Men jag tänker om du har ett sommarhus. Och du besöker det kontinuerligt. Under hela din barndom.
En vecka om året.
Så får du någon viss anknytning. Man får tänka på att det finns ju familjer som inte har ett sommarhus. Och liksom hyr ett hus en vecka per år. Jo, men det gör ju faktiskt det. Och de är väldigt många. Och de känner en anknytning till den platsen.
Absolut.
Och det här huset hade vi gärna. Och bredvid oss så hade vi ju antroposofernas kung. Liksom. Det var ju Simbas pappa. Inte Mufasa. Han är en elak även. Vad heter den?
Nej, Mufasa är den snälla.
Är den snälla? Ja. Mufasa, det är liksom hjärnas kung. Och han är ju... han är ju också deras, vad säger man, statsarkitekt. kan man säga.
Mufasa.
Nej, han heter Walter. Jag ska inte säga efternamnet, för det är så ovanligt så att det kommer upp direkt på Google. Man har också stadsarkitekt gjort, designat en bro när man åker in mot Stockholm och passerar Järna, så åker man under den. Så jag har ju lite empati för antroposoferna. Och i det här vi ska diskutera i det här programmet så finns det en person som kommer från Järna.
Ja.
Vad heter det här programmet?
Gift vid första ögonkastet.
Gift vid första ögonkastet, ja. Så allt är fel på.
Men och grejen är den att när man liksom ser honom så, och det gör de i programmet också, så tänker man ju direkt liksom Järna. Och sen har ju byggt ett hus. Han bor ju i någon typ av by som är inte Järna, utan de bygger liksom ett nytt Järna.
Men man kan ju se från drönarperspektivet som SVT har filmat att det är liksom, ja, han har ju tagit hela tänket och hela han är ju Järna också.
Ja, men det som är intressant i alla fall, han gifte sig med en tjej bland annat, för det är ju det programmet går ut på. Man ska gifta sig med någon man inte har träffat. Man blir ihopmatchad på det man säger att man vill ha.
Och vad de har ju förmodligen någon form av, de har ju någon form av liksom psykologisk profiling.
Jo, de intervjuar ju och pratar om tidigare erfarenheter och vad man har gått bet på innan och så. Men den här killen, det här tycker jag är så här intressant att ändå prata om. Han har liksom inte en toalett. Så när han ska ta med sin nya fru hem liksom, till sitt hus. Så finns det inte en toalett.
Vad pratar du nu? Är det efter en vecka eller? Efter 2-3 dagar?
Nej, det är
eller?
Direkt.
Det är direkt efter bröllopet.
Så vad tycker du om det? Liksom, hur? Ska man liksom bli ihopmatchad med någon som inte har en toalett hemma? Alltså, han har en, vad heter, mulltoa som man kallar som bajspalatset.
Men det är ju fruktansvärt. Det är inte ens liksom, jag menar, man kan ju göra det bra. Alltså man kan ju bygga en, jag har ju varit på multitoaletter.
Ja.
Och det finns ju de som är liksom riktigt mysiga. Alltså jag menar ju uttryckt liksom så här, ja men liksom det är mysig byggnad, det är inrätt, det är lite tavlor. Det finns ju ändå saker, kemiska material man kan använda för att det inte ska liksom lukta illa.
Ja.
Men han har ju inget av det.
Nej.
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 Det är otroligt liksom vidrigt faktiskt.
Ja, det är det. Ser inte att alla människor gärna.
Absolut inte. Absolut, jag tror han är den enda. Han bor inte ens gärna, så att, ja. Men
I think we live in this perception where we believe that if we wish, if we want, if we wait, love will arrive fully formed, when in fact it's really about intentionally building it step by step. And I'm usually one for breaking rules, but I believe that there are rules of love that actually help us navigate the challenges, to prepare for the imperfections, to accept that there will be conflict, there will be breakdowns, there will be disagreements. Often we think that love is perfect and that love is easy and that love should just flow. And that's true, it can be that way. But we often forget the difference between a relationship with yourself and a relationship with someone else is that you go from dealing with one mind to dealing with two minds. But if we're prepared for that, if we're ready for that, then we have a better chance at overcoming the inevitable difficulties that will arise.
Jag tänker mycket på det så här, att jag följer ju bland annat på Instagram och lyssnar på en podcast av liksom en munk som heter Jay Sherry. Han har precis skrivit en bok som heter 8 Rules of Love. För det finns ju ett behov där ute. Människor vill lära sig om kärlek. Människor vill hitta någon. De vill hitta kärleken till sig själv. Alltså det är någonting som efterfrågas.
Ja.
Och det han säger är ju just det som du säger. Att först, nummer ett. Han har listat på 4 saker. Nummer ett. Älskar dig själv. Hitta kärleken till dig själv. Och det kan vi säga direkt i det här programmet. Att det är många som inte har det. De liksom går bet på första.
Har någon det? Alltså.
Ja. Nummer två. Chemistry. Kemi. Alltså det är när du träffar något, uppstår det kemi. Och det som du säger, att här i gifta så är det liksom reversed.
Ja.
Den behöver de liksom hela tiden jobba på.
Ja. Och liksom det är det som blir så, det är liksom det som blir så stor utmaning för dem, om man nu ska ta deras parti, alltså deltagarnas parti, så är det så liksom att attraktion är någonting som inte uppstår på mekanisk väg. Det är ju väldigt subtilt.
Ja.
liksom det här spelet när man dejtar från början och man börjar åt rätt håll, det är liksom, det behövs ju till.
Ja.
Och det behövs ju också att man kommer till den punkten att man är attraherad av någon på riktigt för att också kunna bortse från liksom deras flaws.
Ja.
Men här är ju liksom direkt, jag tänker bara på den här situationen med vi behöver inte ha någon synkroniserad ordning på det här programmet. Men jag tänker på hon som är från han är från Hofors.
Ja.
Och hon är från
Uppsala.
Och hon har liksom inte hunnit bo hos honom mer ett dygn och liksom irriterar sig på att han tar hennes mobilladdare och virar in den och gömmer den i köket.
Mm.
Alltså det är sådana här små, små saker som de liksom hela tiden krockar med.
Ja, men och sånt kan man ju liksom säga, jag kan ju bli irriterad när du gör vissa saker. Men, men vi har ju liksom en grund att stå på.
Ja.
Så jag menar, vi... De där små sakerna blir liksom bara, det bara försvinner.
Mm.
Men här, när man inte känner varandra, man har inte det där första kemin, man jobbar på den. Mm. Då blir ju en sån grej blir så otroligt stor.
Mm.
Och det är det som är problemet.
Mm.
Men jag tänker också så här, det finns ju ett klipp som är otroligt intressant. Och det är den här killen i Hjärna då, från Hjärna. När man pratar om kemi, att jobba fram kemin. Och då berättar han liksom om en övning man kan göra.
Mm.
Och där kan man liksom, om man ligger ner så här, så ska man gå och lukta på den andra personen.
Ja, men det är så märkligt. Det är så märkligt.
Och då kan liksom en nyfikenhet uppstå. Man kanske gillar den doften och så börjar man jobba på det. Ja. Så de verkligen så här, men A for effort. Liksom. De försöker ändå. Och för många av dem har liksom attraktionsuppstånd. Men jag ska gå tillbaka till den här listan. För det han säger sen, Jay Sherry, är liksom att efter man har kemin så måste man kolla på liksom, är vi compatible? Passar vi ihop?
Mm.
Och det är ett stort begrepp. Liksom, passar vi ihop? Och det som är också många av dem liksom och jag kan liksom inte känna igen mig själv i det här programmet. Jag kan verkligen inte. Jag kan inte relatera till om det här var någonting. Men någonting jag själv gjorde. Eller har gjort. Men de söker ju likheter och olikheter.
Mm.
Det är de två de söker.
Ja, de söker väldigt. De söker välja liksom, konkreta attribut. Ja. Liksom. Ja. Och
de vill vara lika.
Ja, och det är liksom rent krasst så är det liksom det, är det man måste shaping.
Ja.
Har man det som säger, har man den här grundvärderingen, har man den här grundattraktionen så kan man ju liksom anpassa sig efter hur du vill ha din mobilladdare eller du behöver din egen tid eller vi ska gå in på det också. Så det är exakt som du säger, den här fokusen är går väldigt långt bort från vad som är kärnan. Vad vi tycker är kärnan.
Och sen kan inte jag liksom, jag kan liksom inte släppa det här när man pratar hela tiden om hur lika man är.
Mm.
Eller hur olika man är. Vi har inget gemensamt som vi gillar att göra. Nej, alltså har man inte kemin då, att man inte liksom tycker om den andra personen på det sättet, på ett attraktivt plan, då är det självklart att man, då kan man inte vara ihop.
Nej.
Om man, alltså så, om man, men i en relation där man träffas på ett liksom vanligt sätt, en ny person, attraktion uppstår. Och sen så ser man att ja, men vi har inte så här jättemycket gemensamt. Vi är ganska olika. Då får man ju någonstans väga de två emot varandra. Jo, men fast jag tycker otroligt mycket om den här personen. Men vi, eller vad tänker du?
Ja, men exakt,
den här besattheten av likheter.
Exakt, men där tycker jag faktiskt också att de här terapeuterna som med TV-motionen, de har ju också ett ansvar för att de pratar hela tiden själva i de termerna.
Mm.
Och du vet, man köpt den där för den är ju så, den är ju si och den är så. Liksom. Men det är också så här, det hjälper, det är liksom, de har lika mycket fokus på de sakerna som paren själva. Liksom. Så det är lite lost in translation.
Ja.
Jag vet inte om de är mer rules
of life. Sista på den här, det är character.
Character.
Gillar jag den här personens karaktär?
Mm.
Alltså, förstår vi varandra?
Mm.
Är vi, alltså det handlar om att den personen är den personen och gillar jag hur den är.
Mm.
Alltså, för det är också det att dit kommer inte många.
Nej.
Någon kanske kommer dit. Det tycker jag blir väldigt tydligt. Att vissa fastnar ju vid kemin.
Mm.
Vissa fastnar ju till och med att de inte gillar sig själva. Liksom.
Mm.
Och då kommer de inte ens förbi den här kemin. De kan inte ens prova det.
Nej.
Sen har vi vissa som fastnar vid liksom, är vi compatible?
Mm.
Är vi lika där? Vi är olika där? Vi har det, han gör det. Jag gillar inte att liksom, spela tv-spel. Men han gillar att spela tv-spel.
Liksom. Mm.
Okej, okay. Ja, men då kanske man har fastnat där.
Mm.
Och sen är det, gillar jag den här personens drag. Hur den löser saker.
Mm.
För det är ändå en väldigt tydlig grej. Att liksom, man kan ju faktiskt inte förändra någon.
Nej.
Man får ju liksom någonstans också acceptera. Ja. En person är som den
sen
är.
Sen tänker jag ett giftermål på riktigt. Nu är inte du och jag liksom några skillade sådär. Vi är liksom vår ett nya gamet egentligen.
Mm.
Men det handlar också om att inte ta så mycket fasta vid de här felen. För att du förändras ju också.
Ja.
Du är ju inte helt och hållet samma person som när jag träffade dig. Liksom, och du sprang upp på Söder. Liksom. Jag är ju inte det heller.
Nej. Nej, man förändras ju.
Man förändras ju också.
Man formar så man går igenom saker.
Ja.
Men det är ju för att man har liksom någonstans slutgjort den här listan.
Ja.
Tänker jag. Att man liksom, ja men det här.
Ja, men grunden finns det. Att man är benägen att acceptera förändringar. Ja. Man är benägen att man måste prata om det. Är någonting du stör dig hos mig?
Mm.
Hoppas jag. Så säger du det.
Ja, exakt.
Och så liksom vice versa. Och så får man liksom jobba med det.
Precis, precis.
Så att... Men jag har lite annan ingångspunkt som berörde mig när jag såg det här.
Mm.
Och det var framförallt det här liksom, hur olika jag tycker liksom, kvinnor och män liksom, går in i det här programmet.
Mm. Mm.
Och kvinnorna gör det, tycker jag, de är rätt liksom, homogena hur de gör det. Och männen är relativt homogena också hur de gör det. Och det som jag har svårt för är, i många av de här paren, så jag tycker nästan alla, så är de här kvinnorna rätt, jag tycker de är rätt hårda. Men jag tycker att
tuffa,
tuffa vet jag inte rätt ord, men jag tycker att de liksom, och jag tror det är kvinnligt,
mm.
för att säga det, så tror jag så här, de hittar en svaghet hos mannen väldigt tidigt. Och de letar efter det. Alltså de letar efter det fort som bara den liksom.
Mm.
Och sen så trycker de på den. Tills att de får en reaktion. Och jag tycker så att problemet med männen är det att när de känner av att de gör det, så backar de tillbaka. Och håller sig fortfarande fast vid att de liksom tycker om dem. Och de, männen är mycket mer taktila.
Mm.
Håller om och känner och sådär. Ju mer liksom de inte står upp för sin sak, desto mer går kvinnorna på. Det tycker jag är liksom genomgående tema.
Mm.
Och det kan inte uppstå attraktion från det.
Nej.
Det kan liksom inte göra det.
Men det är ju också ett... alltså, jag tänker att det här, hela det här fenomenet, kvinna, man, kärlek, sex. Alltså, det är ju någonting i vår samtid som är lite sjukt.
Mm, absolut.
I det här.
Absolut.
Alltså, vi har blivit så smarta och intelligenta så att vi får liksom inte ens till det vi är skapade att göra.
If you type the words will I ever into Google, it predicts that the next words you'll enter are find love. Because the question will I ever find love is what perplexes us most about our futures. It represents our anxiety, our insecurity, and our fear. What we don't realize, though, is that this anxiety is what forces us to make poor decisions in the journey towards finding love. And so I find that if you're still looking for love, take a moment to really reflect on when love comes into your life already through yourself or through others. Take a moment to make sure that you're spending time in places of equal value to the partner that you want. Make sure that you are giving yourself the type of love that you want to receive from someone else.
Nej.
Vi kommer liksom inte dit.
Nej.
Och det är det som blir ett tydligt exempel i ett sånt här program.
Mm.
För jag menar, man läser ju nu liksom att människor är ju jätteensamma. Framförallt i liksom Europa och Norden.
Ja, ja.
Sverige är väl liksom det land där man bor själv. Flest människor bor själv. Och människor har inte närhet. Inte ens i relationer har man närhet längre. Alltså det är Det är någon typ av sjukdom. Människor får inte barn. Människor väljer bort barn. Människor kan inte få barn för att det har gått för lång tid. De har lagt all sin tid på att studera, på att arbeta. Kvinnor framförallt. För att det har blivit en feministisk våg av att kvinnor ska ut och bli jämställda mannen. Mm. Men liksom vi är ju, och kanske vi låter så här väldigt traditionella, men vi är ju skapta.
Det är ju ett samhällsproblem. Det är ett samhällsproblem. Får bara ta en parentes där du säger. Det är väldigt, väldigt intressant. Och det är ju lite det här att, och det visar sig in på programmet att hälften av de här kvinnorna som är med i det programmet redogör för sina potentiella män då, så de ska visa sin bästa sida för, tycker jag att de ska göra. Liksom redogör att de liksom har en exit-strategi. Om inte de hittar någon, om inte de gift sig, så skaffar de barn själva.
Och en har ju redan i höst.
Och en har ju redan i höst. Och det är ju liksom det som är, då blir man så här, oj vad mörkrädd man blir liksom, att det här är en våg som har kommit liksom, att kvinnor bara ska skaffa barn liksom. Vi ska inte gå för hårt på det, men då blir det så tydligt att liksom hennes bild, jag vet inte vad hon får uppväxt eller vad, jag vet inget sånt, men hennes bild av liksom att ha en man eller ha en familj är liksom helt skev. Hela den känslomässiga biten och allt vad det innebär för ett barn och för henne själv, det tror hon att hon kan fixa med en liksom teknisk väg.
Ja, med en donator.
Med en donator helt enkelt. Och då tänker man så här, då kan hon inte ens förstå vad hon gör i programmet.
Nej.
Då vet de här kvinnorna inte ens vad det innebär.
Nej, men då undrar, söker du en levande donator då till din, innan du går vidare till...
Problemet är att det skulle kunna vara det. Och vi har ju sett exempel i nutid hur det kan liksom te sig. Va?
Ja.
Att liksom, man tror att liksom, jag behöver inte pappan till barn. Jag klarar det här själv.
Men det är ju ett sånt egoistiskt sätt att
se. Ja, det är så otroligt egoistiskt.
För det är så här, jo, du kanske klarar det. Liksom, om du tänker stress, ekonomiskt, känslomässigt. Men det finns ju ett barn...
De faktiskt psykologiska faktorerna ha en pappa. Ha en pappa vid sin uppgift som står där. Jag menar, jag kan inte redogöra för dem nu, men tro mig, det går att hitta liksom studier för. Jag menar, ni bör titta på Göran Pysen på Skavlan. Folk i Sverige, det här är jättesvårt att acceptera att all forskning pekar på att föräldrar som håller ihop, barn som har två föräldrar att växa upp med av båda könen, blir lyckligare, får ett mer... på ett bättre liv, har mycket större chans att självförverkliga sig, självkänsla, självförtroende, alla de här delarna. Så att redan där tänker sig de tjejerna, då tänker man så här, oj! Hon ser honom som en liksom, vadå? Att det är mer liksom en check på en checklista, att jag ska ha en man, jag ska vara gift, det ser bra ut.
Ja.
Men egentligen behöver jag inte det, för jag kan ändå gå och skaffa en. Så det tycker jag är liksom en verkligen tydlig bild av, oj!
Vår
samhällsproblem. Det här är samhällsproblem vi har. Det finns liksom mycket data på det här.
Absolut. Vi föder ju för få barn idag. Vi lever inte i familjer. Vi har ju inte den kärleken. Och en av de farligaste sakerna att göra är ju att leva själv.
Ja.
Att vara ensam.
Ja.
Och vi har ju ett jättestort bekymmer med det. Och det ser man ju också bara kultur. Men där vi lever här. Alltså. När vi levde i Sverige, ja, men vi hade ju vår familj, men vi levde ju ganska själva. Här har vi människor som kommer in vårt hus varje dag. Det är liksom fullt ös.
Och familjen är central.
Ja.
Familjen är så central. Jag tycker också det är viktigt, vi ska kanske liksom, men också det klippet som vi kommer lägga in här med Jordan Peterson. Om forskningen kring hur det blivit så här att kvinnor liksom vill skaffa barn. Hur det liksom hela snedfördrivningen har varit. Och det bygger mycket på det här att just att man liksom har kommit till en samtid att självständighet ligger i karriären. Att liksom det är där problemet börjar. Liksom självständighet är inte en fråga om liksom att man klarar sig själv och man kan stå upp för sig själv, man kan argumentera för sig själv, man kan bo själv, man kan sköta ett hushåll själv. Det är en självklar självständighetsfråga. Men just det är liksom att de väldigt tidigt indoktrinerar idag unga tjejer att de ska liksom ta examen och ska jobba på advokatbyråer och ska jobba 70 timmar i veckan. Och ur det kommer det här perspektivet att man inte behöver någon.
Ja, och jag tänker så här, det kan ju inte vara en feministisk idé heller. För att, alltså, feminism handlar ju om att män och kvinnor ska ges samma och lika Nej, men så då blir ju det här att ta sig en, liksom att göra, att man ska göra allting själv, att man som kvinna ska skaffa barn själv. Det ligger ju så långt bort för människor här, medan i Sverige är det så nära.
Mm.
Så feminismen ser ju så, och rättigheterna och vad man har ser ju också olika ut,
ja,
i världen. Och det blir också, det jag kan känna i Sverige, att det blir väldigt mycket, man har väldigt mycket rättigheter. Man har rätt att skaffa barn själv, absolut, det är lagligt, det finns inga bekymmer. Men du har, vad har du för skyldigheter då sen mot det här barnet som faktiskt kommer?
Mm. Men den forskningen finns ju inte riktigt än. Alltså folk inte liksom, jag tänker på det här nya liksom, att man ska kunna...
Jo, men det finns ju att man, ett barn som har två föräldrar.
Jo, absolut, den finns ju. Ja. Men jag tänker just just den här debatten nu om att man, rättigheten att åka iväg med just med insemination och de bitarna.
Mm.
Att åka till ett annat land och göra det liksom. Mm. Som börjar bli populärt här i Colombia. Vi hade ju den debatten med TBS, att vi vet ju inte, man vet ju inte konsekvensen av det.
Nej, och där är det ju också en väldigt ändå intressant del av feminismen också.
Mm.
Att i Sverige så är man, men jag kan skaffa barn själv med donator, jag kan göra det här, jag kan göra allt. Men, och nu vill jag ha barn med min man, eller då utnyttjar jag en kvinna i ett annat land, exempelvis Colombia, där de har det sämre.
Mm.
Är det i feminismens anda? Det blir ju också en väldigt intressant del, kan jag tycka.
Så här, sen, blir det så, sen blir det så liksom på något sätt så ironiskt att de här männen som är med i Gifta är ju rätt, alltså fortfarande, i och med att de är vår generation millennials, men de är fortfarande traditionella, de vill ju bli pappor.
Ja, de vill ju ha familj.
De vill ju ha familj. Och där har vi liksom förknyttat allt det här med liksom skaffa barn. Där har du tidigt den här kvinnan som har hjärtproblem.
Mm.
Och mannen som jobbar på någon sjukhus eller någonting. Va?
Mm.
Och de sitter uppe hela natten för att visa att hon vet inte om hon vill ha barn eller om hon inte har det, för hon vågar inte det.
Nej,
och det är liksom hans viktigaste liksom livspunkter.
Ja.
Och de har matchat ihop någon som inte vill ha barn och någon som jättemycket vill ha barn.
Mm.
Det tycker jag är intressant.
Mm.
Hur resonerar de där?
Jo, men hur tänker man när man sätter människor i en sån situation som det är? Först liksom en person som inte mår helt fysiskt bra. Som har, alltså, och det är ju inte någonting... Det är ju liksom inte avgörande såklart att de här människor som har... En fysisk eller en psykisk liksom, ohälsa. Det är inte, men det behöver ju någonstans finnas ett samtycke i det. Att det måste ju kanske finnas de här som vi pratar om. Kemin. Att jag gillar dig. Och vi passar bra ihop. Att man måste ha dem och väga. För att trots att du har det här. Det gör inte mig något. För jag tycker väldigt mycket om det. Och där har vi ju själv också varit. Så det känns som att vi faktiskt kan prata om det.
Absolut. Absolut. Det har liksom inte, det har inte varit så lätt alltid med det.
Nej.
Men det som jag tycker är intressant, bara för att belysa den här relationen och vad som kommer ut ur det, vet jag inte riktigt än. Men det som jag tycker är intressant att belysa är att han håller sig ändå kvar vid henne.
Mm.
Och tillåter sig att ändå liksom bejaka hennes sida och liksom gå in och liksom försöka hitta en attraktion. Han blir attraherad av henne.
Mm.
Och hon blir sjuk. Hon blir väldigt sjuk en dag. Får någon på EKG så ser hon några hjärtförändringar. Och han sitter och väntar i väntrummet med henne.
Ja.
Och hon tycker, i den stunden tycker hon det är otroligt fint.
Ja.
Men på något sätt ändå så minnar ju den här relationen ut i att hon blir bara elakare och elakare mot honom. Och han blir bara liksom mindre och mindre och mindre.
Han ger ju bara upp sig själv.
Han ger bara upp sig själv. Och där undrar man liksom, oj.
Och där tror jag att man kan se det, jag tror att, så här, att vissa väljer att se det som att, ja, men hon vet vad hon vill. Så hon berättar det för honom. Och vissa kan också, som kanske du och jag, se det att det här är ju en person som bara trycker ner. Hon respekterar ju inte den han är. Hon vill ju förändra honom. Du har en sån bok jag hittade, du får göra dem av med den. Men då gillar hon ju inte honom.
Nej.
Om hon vill göra honom till någon annan.
Mm.
Och det är ju, då är man ju ute på djupt vatten, båda två. När man börjar, när den ena blir nedtryckt och den andra trycker ner.
Mm.
Det kommer ju aldrig något positivt för det.
Nej. Nej, det är väldigt intressant liksom. tycker jag.
Ja.
Och just det också att det är ju visserligen en det här kan ju tolkas som ett ytlig liksom analys, men det är också så liksom att jag hade en gång i tiden faktiskt en sån här coach, en förhållande coach kan man säga, eller liksom helt annat med att bygga upp sig själv liksom.
Mm.
Och jag fick lära mig någonting där som jag alltid ser i de här programmen.
Mm.
Som ser man till en kvinna så tycker man att man är helt galen liksom. Ser man till en man så blir man så här, aha. Det är ju det här att kvinnor enligt honom är att attraktion uppstår ju när mannen, för kvinnan testar mannen. Och det gör ju de här. De testar männen.
Mm.
För i grund och botten är de väldigt osäkra på sig själva och sin situation. De vet inte riktigt hur de ska vara. Och hur självständig man än är som kvinna. Så vill du ha en man som ger lite motkraft.
Mm.
Som liksom jävlas lite. Skojar lite. Liksom sätter ner dem lite fötterna på jorden. Det är ju liksom... Jag är helt övertygad om att det fungerar så.
Jo, men gör du det mot mig så kommer du göra det för mig.
Exakt.
Mot någon annan.
Exakt, ja. Exakt. Så jag menar liksom, när de killarna inte, han skulle bara steppa upp och säga så här liksom, alltså testa henne lite liksom, trycka till hela tiden lite psykologiskt. För ju mer de blir mindre och ju mer kärningar de här killarna blir, desto mer män blir de. Och de vill inte vara i den situationen.
Desto mindre män. Desto mindre män.
Visst, min män blir männen, men ja. Kvinnorna tar ju den maskulina rollen.
Ja,
att till slut är det liksom de som ska bära veden, det är de som ska diska, det är de som ska laga mat, det är de som ska stå för alla idéer som de ska komma på att göra. Och det är inte en situation som de vill vara i.
Nej, för vi vet ju också att det kommer sen, du gör ingenting.
Nej. Ja, men vi fortsätter bara elakare. Så där tycker jag liksom, jag kan rekommendera coach Corey Way.
Sen är det ju så här, någonting som jag kan känna att jag har lärt mig. Det är ju att när man sen blir en familj, när man får barn. Då blir det ju så otroligt könsuppdelat under en period.
Mm.
Att kvinna är gravid, kvinna kan inte göra det här. Eller kvinna sen måste göra det här.
Mm.
Och mannen får en annan roll.
Mm.
Och det är ju emot allt vad de här, man ser många par söker. Jag söker någon som är det här, jag söker någon som är det här. Men sen när man ska skaffa det här barnet, då är du som kvinna liksom en maskin. Alltså du behöver använda det där barnet, du behöver finnas där. Det är det enda du kan göra.
Mm.
Du kan liksom inte ut och bära veden.
Mm.
Eller hämta hem maten.
Mm.
Så det blir också en så otrolig krock med var de är just nu. Om de vill ha barn.
Ja. Men det fundamentala ligger nu där, tänker jag. Det fundamentala ligger nu så här att du håller fortfarande på så här och liksom testar och säger grejer till mig och liksom är så här, rätt kan vara rätt dryg och elak och jag menar liksom, och det kan jag också vara. Jag kan också vara dryg och elak, men framförallt ju mer kärring jag blir, kärring får man inte använda, förlåt, men ju mer liksom, om jag blir för feminin och så här, men det kanske du har rätt i. Ju mer kommer du trycka, för du testar mig.
Mm.
Och framförallt om man är gravid.
Ja.
Då är man liksom sårbar.
Ja.
Och man vill ha en man som liksom står upp för en. Liksom. Man måste känna
man kan
sig,
lita på.
Som man kan lita på och känna sig trygg.
Mm.
Så det här att man testar varandra.
Mm.
Eller att kvinnan testar mannen. Det börjar ju där.
Mm.
På gifta.
Ja.
Men det pågår ju hela relationen.
Ja.
Det gör ju det. Och vi män kanske inte alltid orkar vara så snabbtänkta och stå på oss. Vi kanske inte alltid vågar visa sårbarhet. Men det är okej att visa sårbarhet, men man måste också stå på sig.
Mm.
Det är ju som han säger, han som tillsammans med honom i hjärtfelet. Liksom, att, hon är den första jag kunde gråta inför. Men man säger, jag skulle gråta inför henne efter 4 dagar. Det är inte det, alltså, det är inte det hon vill se.
Nej.
Hon vill inte se att du gråter. Liksom. Nej.
We love love so much because we're wired that way. If you look at anything in the world, every part of nature is trying to give love or serve in some way. When you look at the ocean, it provides water for the entire planet. When you look at a tree, it provides shade, it provides fruits. And yet, as humans, we often focus on taking it and wanting it more than giving it. A 75-year study by Harvard showed that the number one indicator for human happiness was the quality of our relationships. And the quality of our relationships is based on the depth of our ability to love and receive love. And so to me, if we're talking about human happiness, if we're talking about human purpose, if we're talking about the pursuit of a beautiful, joy-giving, fulfilling life, then love and the ability to give and receive love is at the heart of that.
Hopplösa fall liksom.
Och sen de här, och det här är ju ändå människor, de har ändå en direkt linje till en psykolog eller så. Men de gör ju ingenting. De är ju som den här bästa kompisen som säger att du, ja men är han inte ganska bra, då borde du inte hålla dig kvar. Vilket tjejer framförallt har en tendens att göra, tycker jag, till varandra. Antingen så ska man ju spola någon direkt. Det vill säga att det är liksom, den här personen är ett hot mot att vi är vänner. Det vill säga ett hot mot att du vill lägga tid på någon annan än mig. Eller så ska man hålla kvar.
Men så är det ju.
Och det finns inte så mycket tough love.
Nej.
Alltså det behöver människor. Man behöver få veta sanningen om sig själv. Ja. Och sanningen om någon annan. Det är det enda sättet man kan utvecklas och gå vidare och lära sig.
Ja.
Vill du det här? Nej. Nej, inte jag heller. Bra, då kan vi gå vidare med våra liv. Vi har lärt oss något. Nej, fine.
Exakt. Nej men det tycker jag ändå liksom, det tycker jag ändå, och det vi pratar om är liksom relationer, och relationer liksom både mikroperspektivet här i gifta, men även liksom i makroperspektivet liksom hur de trenderna som sker. Men det som jag måste ändå ge de här deltagarna som jag reagerade över, det var liksom det när de näst sista avsnittet var det, när de är ute på den här parövningen. Så jag tycker det är fantastiskt att se hur de kan liksom vara väldigt ärliga och öppna med hur de mår. Och det börjar med den här tjejen som
inte mår så bra,
inte mår så bra och har väldigt dåligt självförtroende. Och hon förklarar det på så otroligt bra sätt, tycker jag. Just det här med liksom att hon har varit i väldigt dåliga destruktiva relationer, och de liksom männen som hon har liksom tillsammans med har liksom varit elak mot henne, men det har också bekräftat hennes dåliga självförtroende. Och ur det så börjar alla öppna sig och prata. Det tyckte jag var så wow. Äntligen kan liksom SVT göra något vettigt. Att liksom inte bara bli så här sociala experimentet, vilket det är, utan också så här, vi lever i en tid som man måste kunna säga hur man mår. Hur mår du? Liksom vad är något jag kan hjälpa dig med? Och ta bort den här liksom baby okay boomers fasaden där allt är bra. Allt är bra.
Och säg inte dina känslor.
Säg inte dina känslor. Tryck undan. Allt är bra. Det är jättebra. Jag mår jättebra. Mina barn har det jättebra.
Ja, men och där är ju liksom algoritmerna vi lever i idag spelar ju en stor roll i det. Och det är därför som du säger att det är bra att public service visar det här.
Jag
för de har
det.
Ju sån räckvidd. För att jag kan ju säga att mitt flöde är ju fyllt av det här du pratar om. Ärlighet, att våga öppna. För att jag söker det. Det är liksom en resa jag själv är på. Att försöka hela tiden bli bättre, utvecklas. Personlig utveckling, det är liksom ett stort intresse. Men många som inte har det, de kanske har liksom Andrew Tate i sitt flöde. Och att kvinnan ska vara
typ
så...
Andrew Tate, han är grym.
Googla honom om ni inte vet vem det är.
Jag ska spela ett klipp med Andrew Tate.
Ja, vi gör det. Vi kan avsluta med det. Så kan man förstå det. Men... Och det som liksom lär oss hur vi ska vara idag. Vi lär ju oss det på Instagram. Alltså jag kan fortfarande ibland känna så här när folk säger, men jag har 5000 följare. Alltså människor som liksom följer runt dig. Nej, men alltså Instagram. Instagram liksom är att jag la upp det. Jag la upp det. Allt det här med Instagram. Alltså vi lever ju våra liv på Instagram. Och där får vi våra inputs. Hela tiden hur vi ska vara.
Exakt. Exakt. Men jag måste bara säga det är Instagram, jag vet inte hur mycket vi ska prata om.
Nej, vi kan lägga ner det.
Instagram, men det är jävligt intressant. Det jag tänkte just ut med Andrew Tate, det är så här, Andrew Tate är ju liksom, det kan inte, någon kan inte gå miste om vem Andrew Tate, det är så att gå in på det. Men det är ju verkligen en motreaktion. Det är motreaktionen till det här som har hänt, som du precis diskuterade med liksom, det som inte är feminist längre, utan det är liksom någon form av extrem, liksom, något extrem form av egoistiskt självförverkligande. Och det är mot, hur kan Andrew Tate vara så stor? Men det är också för att, som du sa tidigare, det finns otroligt mycket män där ute som liksom har tappat hela, liksom, tappat hela liksom sig själva. De vet inte hur attraktionen ser ut, de vet inte hur saker fungerar längre. Och de konsumerar, de har ju sin algoritm, de konsumerar ju mycket märkliga grejer.
Mm.
Och då hookar de ju upp på sådana här killar som har Tate, för det är liksom, de är ju någonstans i form av sanningssägare, kan man säga. Vad menar man med det liksom? Men de trycker verkligen på de känslorna som är sanna för de människorna som lyssnar för dem.
Mm.
Och det är otroligt många.
Ja.
Och som du säger, man har sett nu så med Jordan här senast, att hur liksom sexuella, hur liksom dramatiskt liksom sexuella relationer har liksom minskat.
Mm.
Man tror ju liksom det, att man alltid ska att om du gifter dig så kommer du aldrig mer ha någon sex liksom.
Mm.
Men det visar sig att de som har ännu mindre sex är de som är singlar.
Ja.
Och att liksom det som har tagit över är ju liksom att folk liksom hellre do it with themselves, så att säga liksom.
Mm.
Och det har blivit en jättevåg. Det är därför pornografi har blivit jättestort.
Jag läste också att Netflix and chill, Netflix and chill, det uttrycket, har liksom blivit en sanning. Förut var liksom Netflix and chill var liksom ett tech-ord för en dejt. Att vi träffas, gå på dig, Netflix and chill, och så är man intima med varandra.
Mm.
Men nu har Netflix och chill blivit en sanning.
Mm.
Att människor träffas ju faktiskt av Netflix och chill, och så hänger de. Och de är inte intima. Utan de kollar verkligen på Netflix.
Mm. Det är det som vi gjort här, ser du.
Jag menar inte när vi dejtade.
Nej.
Nej. Så, och det är intressant. Det finns sånt man blir underhållen på skärmen. Så man behöver inte underhålla sig emellan varandra.
Nej.
Nej. Det är ju någonting väldigt intressant och märkligt i vår samtid.
Ja. Alltså i vår samtid är det att vi har blivit så distanserade till verkligheten egentligen.
Mm.
Och det är ju liksom, å andra sidan så är det också en del av evolutionen, tror jag.
Mm.
Som är liksom, som inte kan göra så mycket åt liksom. Men man kan kämpa för värderingar, man kan liksom prata om saker man tror på. Jag tänker liksom, det här är kanske lite rörigt, men samtidigt det vi vill säga är väl liksom också det att det här programmet liksom skapar ändå väldigt mycket frågor och debatt som egentligen är ett globalt problem.
Precis, de blir bara tydliga exempel på hur väldigt många människor har levt, lever eller kommer att leva.
Som vi har pratat om förut, just där, men som helt minnar ut till, som är ute i väldigt stora frågor för mänskligheten.
Mm.
En av de största liksom frågan för mänskligheten är ju det att, liksom, att vi har underpopulation.
Ja.
Alltså det föds ju för lite barn.
Liksom.
Det sitter ju ihop med allt det här. Ihop med allt det här vi har berört, alla med beröringspunkterna.
Och jag tänker liksom att de stora tänkarna idag, de stora liksom bakåt, hur man ska göra, vad är problemet? Jo, men alltså vad är lösningen? Jo, men våran lösning är ju, i min åsikt, det är liksom både det vi sa innan. Innan du kan liksom gå vidare till någon så behöver du ju connect med dig själv.
Mm.
Och samma person har också sagt, om du har en lista med egenskaper, saker som den här personen som ska göra dig lycklig då, ska uppfylla.
Mm.
Då checkar du den med dig själv.
Exakt.
Alltså det är ändå det minnar ut i.
Mm.
Att du börjar med dig själv.
Ja.
Och det är,
och gör man också det så kommer de mänskliga behoven, de mänskliga beröringen, alltså den mänskliga egenskapen att om man nu vill ha det, men liksom ha en partner och inte bara se det som ett means to an end av ett barn, för sen kan man bara dumpa den partnern och börja hitta fel hos den partnern, inget fel hos mig själv, det är hans fel att det har blivit så här, så han går och nu har jag barnen själv, så ska jag klara allt det här. Jag tror liksom så här, det du säger är ju liksom det bästa sättet för att sedan lösa den emotionella, det som är mänskligt hos människor och relationer. För nu är det väldigt syntetiskt.
Ja, och jag menar, har du någonting så här, känner man att det är någonting som fattas, det är inte en person liksom. Alltså det är att man behöver fylla på sig själv med vad man inte har fått i livet, i uppväxten.
Mm.
Alltså då behöver du göra det arbetet själv. Mm. Ingen annan kan någonsin göra det åt dig.
Nej.
Det är väl ändå det som är kärnan i det som vi tror är lösningen.
Ja.
Vi kommer alltid tillbaks till dig själv. Du kan inte ändra någon annan. Du kan inte få någon annan att fylla dina hål.
Nej. Och den lösningen kan ju ses, kan ju verka så otroligt trivial. För man har så svårt att se att man själv har någon form av yttre påverkan till omvärlden.
Eller
så,
det tomt.
Så,
eller...
Det är så det är liksom. Ja.
Men ska vi avsluta där då?
Vi avslutar där. Mm. Jag tycker vi tackar alla deltagare.
Givalia, tror jag.
Givalia, för fan.
Inte Givalia, ut i Ryssland.
Ut i Ryssland, precis. Nu är det dags också att liksom slänga de här gamla kommersiella kaffemärkena. Mm. För det är så att det är inte... Det är samma sanningar som H&M nu. Senast där H&M uppdagades. Liksom. Alltså det är slut med de här storföretagen. Det finns inget... Det finns liksom inget häftigt med att bli miljardär och bli Sveriges rikaste familj på liksom att dumpa allt dåligt på andra sidan jorden. Liksom. Det är så här, den tiden över.
Ja, det är väl
faktiskt. De ska få betala för det, tycker jag. Och han, nu ser vi också det att han, Persson-familjen här, de har ju börjat köpa ut otroligt mycket aktier privat från bolaget. Jag tror de äger 76% av bolaget. De vill ta tillbaka det från börsen. Och det är också det, jag tror, för att man inte, dels vill man inte ha de här grejerna publikt, som när de har aktier, när de har ett publikt bolag. Och sen tror jag också att de på något sätt gillar det som sker för att dumpa sig aktien. Så de kan köpa ännu mer aktier billigt.
Det är så
cyniskt. Ja, det är så cyniskt, det är så dåligt och det är liksom så här, men vad vet jag liksom, det är bara spekulation. Ja. Säga att det är så.
Fortsättning följer.
Exakt.
Men trevlig helg. Önskar vi alla.
Ja.
Så hörs vi nästa vecka.
Ja, men det gör vi. Är det någonting mer?
Men vi säger hej då, så nu kan det inte vara någonting mer.
Man kan alltid säga någonting mer. Jag är som han på hjärna. Om ni tittar på han som är hjärna där, jag påminner lite om honom.
A rule of love is that it unites us all by experience. So whoever you've dated, whoever has or hasn't worked out, whoever you had a crush on and you didn't get to be with, or someone who lost someone after many years of loving them, we are united in our search. We're brought together in our heartbreak and we are coming together in our struggle. I think that the experience of love, no matter where we are in the world, is felt the same. It's why songs about love have the ability to transcend countries and regions and language, because the way we feel love is similar. The way we experience heartbreak is similar. You can seek love your whole life and never find it, or you can share love for your whole life and experience it every day. Experience it, practice it, live it, as opposed to waiting for it to find you. And when you do that, you get to experience the depths of love every single day, every single week, every single year, for the rest of your life.